Sveriges Radio.
Jag minns den här bilden så väl. Den har liksom fastnat på näthinnan. Tänk er de här branta klippväggarna och en stad som liksom växer ut ur klippväggarna. Fyra kameler och så Carl Gustav och Silvia.
Det ser otroligt hett och svettigt ut, men kungaparet håller stilen.
Året är 1989, de var ju på statsbesök i Jordanien. Drottningen ser ut som att hon är jätteförtjust i kameler. Kungen ser ut som, ta inte hit den, jag vill inte komma nära.
Alltså, du kanske inte har ridit på kameler inför världspressen, men har du gjort någon annan gång, Titti Schultz?
Om jag har ridit på kamel?
Ja.
Det har jag faktiskt. En gång i Maspalomas, Gran Canaria. Det visade sig att man red ut i en öken med en massa så här sanddyner och små torra buskar. Det visade sig vara ett cruisingområde för homosexuella. Men jag tog med mig upplevelsen av att ha ridit kamel.
Ja, och kanske också tog med dig att det kräver en viss kunglig värdighet att lyckas se stilig och ha pondus på en kamel.
Man får gunga med på ökens skepp.
Det där kan kungligheterna i Jordanien.
Det här är Monarkerna med Titti Schultz.
Och mig, Eva Kleberg von Sydow.
Kronprinsessan och Daniel håller ju på att packa väskorna som bäst, Eva.
Jag läser i den kungliga kalendern. Närvaro vid hans kungliga höghet, kronprinsen av Jordanien och fröken Raiva Al-Saifs bröllop. Och det är kronprinsessan och prins Daniel som ska till Amman.
Det är inte så ovanligt att de åker till Jordanien. Och det finns ju en del Sverigekopplingar faktiskt.
Du tänker på den svenska prinsessan?
Ja, det fick ju stora rubriker på 60-talet att Margareta Lind från Södertälje gick och blev kär i en prins.
Ja, Maggan, vi får ändå kalla henne så därför att hon har själv sagt i en intervju att alla svenska kompisar kallar mig fortfarande för Maggan. Hon var ju då Södertälje-tjejen som åkte till London på glada 60-talet och träffar på en fest den här prinsen och blir störtkär. Han är alltså då kusin till den avlidne kung Hussein som alltså är pappa till nuvarande kungen av Jordanien. De gifte sig och Titti, du sitter med bröllopsfotot framför dig.
Ja, alltså hon är så mycket 60-tal på den här bilden. En kortklippt, jädrans tuff frisyr. Hon har ett litet blomdiadem i håret som någon har lyckats få fast där i de korta lockarna. Och blombuketten är lite grann, rosor ska jag ha, ungefär som att hon kom på det i stunden. Och så har man slängt in det. Och själva outfiten såklart, det andas så mycket 60-tal som du bara kan. Jag säger Marie Quant och kjolen är jättekort. Och jag tror man hör på klädbeskrivningen här att det var en borgerlig vigsel hemma i Södertälje. Ja. För de som vill hänga med på kartan kan jag säga att det var på Tore Källgatan faktiskt. Jag har varit där.
Har du?
Ja.
Tänk dig för prinsen då, som ändå har vuxit upp i ett otroligt palats hemma i Jordanien. Att träffa den här svenska tjejen på någon fest och sen blir det då ett bröllop hemma i hennes villa hos mamma Inga och pappa Sven. Det här var ju liksom bara det lilla borgerliga bröllopet först, men ändå. Och sen var det förstås då ett större, otroligt pampigt, mäktigt bröllop i Jordanien.
Och fotot jag beskrev, det är ju fotot i trädgården. De står framför familjen. Jag säger att det är ett bigaråträd.
Ja, de står i Bersån.
Ja, jag gissar att bröllopsfotot från detta enorma palats i Amman ser helt annorlunda ut.
Ja, och precis lika exotiskt som det måste ha varit för Maggan att komma till palatset i Amman så måste det ha varit lika spännande för prinsen att komma till den här lilla villaträdgården i Södertälje.
Till Sven och Inga.
Ja, eller hur?
Ja, men det tror jag.
Kanske är det nyckeln på något sätt, därför att han fick ju uppenbarligen också en inblick i hennes värld. Det var inte bara så att han svepte med sig den här 21-åriga söta tjejen och tog med henne till sig, utan hon har ju verkligen ända sedan dess också fortsatt kopplingen till Sverige. Hon åker väl hem?
Runt en gång om året har hon sagt i intervjuer i alla fall att hon är hemma och hälsar på kompisar, och då är hon ju alltid bara Maggan kort och gott.
Ja, men hon ser ju ändå väldigt drottninglik ut. Hon har det kungliga håret även idag som 80-åring, otroligt tjusig kvinna. Pondus, stora smycken, sidenklänningar. Hon rör sig ju liksom otroligt vant på de här statsbesöken. Hon minglar med kungaparet. Men någonstans är hon ändå Maggan.
Härligt. Vet du vad hon har mer? Hon har svenskan man pratade på 60-talet.
Marhaba, ahlan wa sahlan. Anna ismi Majda Rad. Hej, jag heter Majda Rad, född Margareta Lind. Många frågar mig ofta, hur hamnade du i Jordanien? Och du gifte dig med någon från den kungliga familjen där. Och var inte det som tusen och en natt?
Där händer ju människor som flyttar utomlands. Man pratar perfekt. Hon skulle inte säga att hon skulle hänga med sina kompisar och så, utan hon pratar som man pratade på 60-talet. Och det tycker jag är så väldigt fint.
Och hon är fortfarande i grund och botten Maggan då, även om hon som nygift då övergick till islam och fick sitt nya namn, prinsessan Majda. Det är också en kunglig kärlekshistoria i och med att Maggan, eller prinsessan Majda, idag fortfarande är gift med sin prins Rad, och de har 5 barn och ett helt gäng med barnbarn. Och nu ska alltså då kronprinsen av Jordanien gifta sig, svenska kungligheter ska dit, och det blir ett kärt återseende med svenska prinsessan Maggan, en storslagen fest. Men det finns också en mörk baksida med kungahuset i Jordanien.
För den hashemitiska ätten är inte förskonad från intriger. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
Vi pratar om det stundande bröllopet. Har kronprinsens bröllop en politisk betydelse i Jordanien?
Ja, men det har det, eftersom allting som handlar om kungahuset också är politiskt. Det här är ju inte ett kungahus utan makt, utan det här är någonting som är viktigt för alla människor. Och det jag nu har hört är att det finns en stor irritation över att allting är nedstängt, och att man dagen före och under bröllopet så ska allt var stängt i Jordanien. Alla affärer, allting. Men det blir ju en nationell manifestation och fest som de flesta nog kommer att delta i. Kungahuset är inte impopulärt, utom i vissa kretsar i Jordanien. Och det här kommer man att fira i hela landet. De här 2 dagarna när allting hålls stängt, det är väl för att det ska flyta, eftersom det kommer så många utländska gäster. Så självklart måste man vidta vissa åtgärder också i en region där man ständigt är ganska orolig för både terrordåd och andra typer av attacker.
Det känns som en stark svensk koppling till det jordanska kungahuset. Svenska kungaparet har varit där flera gånger.
Verkligen. Det finns en stark koppling, och det beror inte bara på prinsessan Majda, som ju har levt i Jordanien i decennier. Kungaparet har varit där flera gånger. Jag var där i november när kungaparet besökte Jordanien senast. Och Victoria och Daniel har varit där flera gånger. Ett tag så träffades de så mycket så att det gick rykten om att kronprinsessan Victoria kanske hade någon liten fling, eller kanske kunde tänkas vara möjlig som prinsessa till kungens bror Ali.
Det var före Daniel då?
Ja, och det var innan prins Ali gifte sig med Rim, som nu är en god vän till kronprinsessan. De här banden, de finns ju liksom i olika generationer. Majda, som har bott länge i Jordanien och som också har en bror som har varit initiativtagare till såna här gladiatorspel och uppvisningar i amfiteatern i Jerash.
Majdas svenske bror från Södertälje,
Stellan,
ordnar gladiatorspel i Jordanien.
Ja, han har också bott i Jordanien under många år och är affärsman och har etablerat sig i just Jerash.
Att de kommer bra överens är ju en sak. Det finns ju också andra krafter bakom de här relationerna mellan kungligheterna givetvis. Jag tänker på politiska sådana, näringslivets påtryckningar givetvis. Vad finns det för vinningar i att de här kungahusen har en nära relation?
Jordanien är ju inte ett jätteintressant land när det gäller industrier, utan Jordanien är ett intressant land för att det är det lugnaste landet i Mellanöstern. Det har ju ofta kallats för The Kingdom of Boredom, för att det är så tråkigt där. Det var någon som kallade det för Mellanösterns Eslöv. Det är ett land som lever på att man har kunnat ta emot flyktingar, först från Irak och sen från Syrien, och har kunnat upprätthålla ett lugn. Att det inte har drabbats av den arabiska våren eller inbördeskrig eller stora protester någonstans, utan att man där har kunnat ta emot internationella organisationer. Så det är väldigt många internationella organisationer som har funnits i Mellanöstern tidigare i olika länder som har flyttat till Jordanien, för att där är det lugnt.
Så Mellanösterns Eslöv eller Schweiz skulle man kunna säga.
Ja, det kan man väl också säga.
Om man vill
vara
lite snällare.
Men det är en plats dit många kommer som mellanstation. Rika iraker som flydde efter Saddam Husseins fall placerade sina pengar i Jordanien. Och sen kom betydligt fattigare syrier. Men det är ett land där man kan göra business och där internationella organisationer kan existera.
Det jordanska kungahuset, vad har de för position i samhället?
Kungen är den politiska makten och ställningen, kungens ställning är väldigt stark, kungahusets ställning. Allting går liksom genom kungahuset och parlamentet är aldrig särskilt starkt. Kungen kan liksom avsätta parlamentet. Sen har det funnits en del opposition då och då mot kungahuset. Dels så finns har det muslimska brödraskapet funnits i Jordanien. Och sen har det också funnits olika klaner som har gått emot kungen på olika sätt. Och det har under perioder varit ett problem.
Om vi börjar med att få lite perspektiv på det jordanska kungahuset. Vilka spelare har vi här?
Vi har kungen som heter Abdallah, som är son till kung Hussein som var väldigt känd i hela världen. Och han är gift med drottning Rania som är av palestinsk börd. De har flera barn och det är deras äldste son, kronprinsen, som nu ska gifta sig. Abdallahs pappa, kung Hussein, var extremt populär, inte bara i Jordanien utan i hela Mellanöstern, i hela världen, i USA, överallt. En mycket charmig person, vinnande, som jag vet inte hur många gånger han gifte sig, men jag tror att det är 5. Och han har då många olika barn. Abdallah är den äldste sonen. Här finns det de som hävdar att kung Hussein egentligen hade velat utse en yngre son, Hamza, till kronprins.
Nu är vi lite grann och nosa på det här med att det faktiskt finns en splittring i den jordanska kungafamiljen.
Det som hände nu senast för 2 år sedan ungefär, det var att kung Abdallah anklagade sin halvbror Hamza för att ha deltagit i en komplott mot kungahuset. Och där skulle det ha funnits dels några saudiska intressen, några personer som tidigare arbetade inom kungahuset som deltog i den här konspirationen. Och att Hamza hade lierat sig med de klaner som är kritiska mot kung Abdallah.
Palace intrigue shakes one of the Middle East's most historically stable monarchies. Jordan's king Abdallah is challenged by the former crown prince, his half-brother Hamza.
Först så kom underrättelsetjänsten och knackade på och sa att han befann sig under husarrest och att han inte skulle uttala sig i medier. Och sen spelar Hamza in en video som var väldigt märklig.
This was a warning from him. I should not leave my house. Security has been removed. Internet and phone lines have been cut, so it may be the last time I'm able to communicate.
Det kusliga här var ju att han lät som kung Hussein, han såg ut som kung Hussein och bakom sig på väggen hade han en stor bonad, en sorts eller en matta med kung Husseins porträtt som han liksom flöt in i den här videon. Det skapade en stor nervositet i kungahuset där man var orolig att han kanske var mer populär än kung Abdallah som ju har haft lite popularitetsproblem och att det verkligen också skulle ha funnits en konspiration mot kungahuset. Sen har allt det där tystats ner och jag har varit i Jordanien sedan dess och försökt ta reda på vad var det som hände och var befinner sig Hamza nu. Sannolikt under husarrest. Men alla jag har talat med, bedömare och sådana som har arbetat i hovet, de bara säger, nej, vi har ingen aning. Vi vet inte vad som har hänt och vad som händer med prins Hamza. Det kan ha varit bara en missnöjesyttring. Det kan ha varit ett kuppförsök. Jag menar, det finns så många olika möjligheter till kupp också. Det kan ha varit i samarbete med någon i Saudiarabien. Det fanns de som började spekulera i att Israel var inblandat. Det fanns andra som spekulerade i att det var de här klanerna som har sin kritik mot kungen. Att han försökte uppvigla någonting. Men allting är fullständigt oklart. Så när jag var där senast i november Då frågade jag kung Carl Gustav hur det var med Hamza, om det var någonting som man pratade om i familjen eftersom de känner varandra så pass väl. Och då svarade han bara, no comment.
Samma vecka som kronprinsessan och Daniel reser till Jordanien så etableras ett stort jordanskt flygbolag i Sverige och plötsligt finns det en direktlinje mellan dessa båda länder. Tror du att det är en slump, Cecilia?
Nej, men det tror jag var ett direkt resultat av kungaparets besök i november. För då annonserades detta att Royal Jordanian, det jordanska flygbolaget, skulle öppna en direktflyg till Stockholm. Och det är klart att det kan ju inte bara handla om kungahuset, att man ska flyga kungligheter fram och tillbaka, utan det måste ju finnas andra skäl till det, rent affärsmässiga.
Apropå att Jordanien är ett land med business.
Och ett land med turism givetvis. Det är ju väldigt passande att se våra kungligheter på plats i de vackra pampiga miljöerna och bli sugen på att resa dit.
Men nu vankas det ju alltså kronprinsbröllop i Jordanien och vi har pratat om Hamza. Tror du att han kommer att gå på bröllopet?
Det skulle nog uppfattas som ganska sensationellt om han var med, tror jag. Men det kan ju också vara så att det uppfattas som sensationellt om han inte är med. Det blir spännande att se.
Ebba, lyssna fråga.
Ja,
kommer här.
Hej Ebba och Titti. Våran kung, han är ju inte krönt. Men eftersom att det verkar vara väldigt roligt med folkfest, skulle Victoria kunna krönas? Och i sånt fall, hur skulle det kunna se ut?
Malin var det som ställde frågan. Det verkar kul med folkfest, det får man ju hålla med om.
Ja, men verkligen. Och det är ju betydligt fler kungar och drottningar i vår svenska historia som har krönt sen som inte har gjort det. För att det här har man gjort sen tidigt 1200-tal i Sverige och sen hela vägen fram till Oscar den andra i slutet på 1800-talet, 1873. Men då någonstans sen kring sekelskiftet så blev det liksom lite omodernt med kröningar runt om i hela Europa.
Var det Gustav den femte som var först med att säga någon kröning blir det inte?
Nej, men precis. Och han var ju liksom helt rätt på det. Kröningen är ju, precis som vi har sett väldigt nyligen i England, det är väldigt ceremoniellt, det är storslaget, det är pampigt. Och då var ju ändå kung Charles kröning ändå lite mera modest sådan. Mm. Och också ju förstås en manifestation för att kungen eller drottningen får sitt uppdrag av Gud, det är i kyrkan och det är då väldigt ceremoniellt och också kostar väldigt mycket pengar. Så då runt sekelskiftet, när många av monarkierna runt om i Europa också var i gungning, så avskaffade man kröningen. Och sen dess så har vi inte haft en sådan i Sverige. Men det är en bra lyssnarfråga, varför inte? Monarkierna närs av pompa och ståt och ceremonier. Det är alltid så historiskt att monarkierna ökar i stöd kring bröllop, festligheter, födelsedagar, dop och förstås också kröningar.
Men säg då Ebba att kronprinsessan får feeling. Skulle hon kunna säga då att hörni, nu kör vi?
Ja, men det som alltid sker med den här typen av traditioner är ju faktiskt att det går trender och de trenderna föds ur hur samhället ser ut. Så är det så att det finns ett behov av kröningens återkomst för att upprätthålla monarkins styrka, så skulle det givetvis kunna ske i teorin. Det är inte alls otänkbart. Väldigt många av de kungliga traditioner som vi ser idag tror vi har liksom många hundra år i ryggen, men så är det ju inte alltid, utan man kommer på nya grejer, man plockar bort grejer och kröningen är en sån sak som man då plockade bort. Skulle vi se en kröning av kronprinsessan Victoria? Ja, men det skulle förmodligen vara som den senaste kröningen i Sverige, när då Oscar den andra och hans Sofia, drottning Sofia, kröntes i Storkyrkan mitt i Stockholm, förmodligen någonstans mellan hägg och syren när Stockholm är som vackrast. Ärkebiskopen skulle släppas fram i sina absolut vackraste, pampigaste, lila och glittrande kläder och det skulle vara otroligt tjusigt och pampigt.
Vill man ställa en fråga? Ja, då vet du hur man gör, Ebba.
Mm, då mejlar man monarkerna@sverigesradio.se.
Kollade snabbt på väderprognosen för Amman de här dagarna då det vankas bröllop. Alltså 33 grader varmt stekande sol. Vad är ens lämplig klädsel? De kommer att bli mänskligare än någonsin. Mycket svettfläckar.
Ja, men det får vi väl ändå hoppas på. Kungliga svettfläckar kan ju bli viralt som alla andra. Och de kan behöva lite av den här mänskliga touchen. Inte minst med tanke på hur perfekt fasaden ändå är utåt med just det jordanska kungahuset. Och vi vet ju förstås att det gömmer sig mycket där bakom.
Med tanke på intrigerna, Eva, så blir det kanske inte alltid en helt lugn och fin vardag.
Nej.
Innanför palatsets väggar.
Har du önskat någon i familjen i husarrest någon gång?
Flera gånger om faktiskt. Jag kommer inte att nämna någon annan. Själv då?
Nej, men jag kan göra det. Det var väl någon vecka innan bröllopet bara, som Johan näst intill åkte på det.
En löpande känsla under vilken relation som helst.
Och så är man glad att man lever i ett land där man kan skoja om det.
Exakt. Du har lyssnat på ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz.
Och mig, Ebba Kleberg från Sydow.
Producent var Louise Malmberg.